Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
En podcast från Aftonbladet.
In the supermarket you have eggs class 1, class 2, class 3. And some are more expensive than others and some give you better omelets.
That's the wrong information. Wrong information.
I didn't say that.
That's the wrong information.
Do you think I'm an idiot?
Wrong information.
Now look at me when I talk to you.
Your job is to tell the truth.
That's the wrong information. Wrong information.
Vi börjar ju uppsluppa en stämning här inne. Vi sitter och tittar på Cholo Simeones Instagram-bild där han spelar schack med sin son.
Han har ingen kung på brädet.
Han har ingen kung på brädet. Dessutom verkar brädet vara vridet på tvären. Så kan det vara när man försöker stagea saker och man ska liksom känna sig lite intellektuell och att man har en givande semester tillsammans med sin familj.
Ja, men också så här, om du ska stagea att du sitter och spelar schack till att börja med.
Googla reglerna.
Ja, googla det. Alltså, om du inte uppenbarligen vet hur schack funkar, välj inte schack som spelar. Det är ingen som förväntar sig att Cholo Simeone och Gio Simeone ska spela schack på sin semester på en beach. Och dessutom då, borde inte Cholo då som tränare och taktiker vara liksom bättre än att inte ha en kung på brädet? Och dessutom se ut, ja det är otroligt roligt.
Ja, det var kul. Vi börjar med Paul Pogba. Förresten, såg du siffrorna i helgen om Pogmentary?
Du, jag såg den i helgen.
Du såg Pogmentary i helgen?
Ja.
Det är alltså den lägst ratade filmen eller tv-serien. Det lägst ratade tv-programmet, är det så det är?
Alltså tv-serien.
Ja, det lägst ratade tv-serien någonsin på IMDb.
Ja, det betyget har väl till stor del också att göra med arga United-fans som gått in och sänkt det.
Såklart.
Sen med det sagt så är det ju fortfarande sett till innehållet vi fick under de här 5,5 timmes långa avsnitten om Paul Pogba ur Paul Pogbas synvinkel. Så är det ju ganska rimligt betyg.
Alltså, jag såg lite grann på det och det räckte med 5 minuter finns att det här är fruktansvärt dåligt.
Alltså de här tecknade segmenten. Det var och också det här. Alltså alla såna här liksom sportdokumentärer. Jag har faktiskt skrivit några rader som ligger och marinerar i systemet som dyker upp i, förr eller senare möjligtvis på en sajt nära er. Men jag kan väl avslöja lite ändå vad jag känner, och det är liksom att alltså alla såna här sportdokumentärer de spelar, det är ju inne nu liksom. Sergio Ramos har en, Toni Kroos har en, Antoine Griezmann var ju
Cristiano liksom, Ronaldo har försökt göra någon slags Kardashians.
Ja. Och vissa spelare har mer star power för att kunna komma undan med än andra. Paul Pogba har star power. Han är på något sätt lite av en pionjär för det här med att vara en lika stor stjärna utanför planen som på planen, att bygga ett varumärke på båda sidor. Antoine Griezmann försökte bara på den ena sidan. Liksom det bara föll platt när han skulle göra sina dokumentärfilmer och leka LeBron James. För att han har inte liksom nivån på planen för att alltså, och storlek, alltså storheten för att göra det. Cristiano Ronaldo och Messi kan göra det för de har byggt sin storhet på planen. Paul Pogba har alltid på något sätt haft fog för både och. Och det tycker jag han är lite unik med, för han är en av de första som verkligen liksom brandar sig själv så tydligt så tidigt med alla frisyrer och allting. Men det sagt, den här dokumentären är ju det mest egocentriska, självförhärligande man har sett i princip. Det är alltid han som har, alltså hans liksom, inte bara agenten utan hans liksom rättsliga rådgivare är konstant med i den här serien. Det är fascinerande att se hur han verkligen bara ser Manchester United som en av många potentiella scener där han ska liksom bygga sitt ego. Och ja, med facit i hand för alla, alltså med sättet han förminskar Manchester United och tydligt ser sig själv som större än klubben, så är det ju bara rätt att de, ja, går åt skilda håll.
Ja, det får man säga. Uppges då var helt klar för Juventus. Det har vi vetat om ett tag att det kommer bli så. Ska presenteras i början av juli, alltså kanske i början på nästa vecka någon gång. Eller rent av till helgen. Vi får se hur det blir. Och det känns väl som en bra möjlighet för båda två. Pogba kom ju ändå, trots liksom misslyckandet får man verkligen säga i Manchester United och alla åren där. Han har ändå behållit den här stjärnkvaliteten på något sätt. Och medan vi sitter här och pratar om hans dokumentär och även om vi,
måste lägga till en sak.
Även om vi skrattar åt den.
Men det är på konstigaste med dokumentären måste jag bara lägga till här. Ja. Det är ju att i introt och även i en sorts scenen tränar sitt flashiga gym. Han har alltså en japansk landslagströja.
Det förstår jag att du snappade upp rätt.
Men så här, han går omkring en japansk landslagströja och så tänker man, men vad är det här nu? Ska du byta landslag också? Och så ser man honom i en flamengotröja senare också, bara gå omkring. Blaise Matuidis tröja springer omkring. Och så inser jag då att, vad är det som har gemensam nämnare med de här tröjorna? Jo, det är Adidas-tröjor som på något sätt är lite speciella jämfört med vad de brukar vara.
Ja, ah, just det.
Sälja. Precis. Så han var japansk landslagströja också. Ja, bra, nu kan du gå vidare. Jag vill bara lägga till.
Ja, men han har ju uppenbarligen en star quality, alltså en utstrålning och så vidare som vi har fascinerats av under alla de här åren. Och när han kommer tillbaka till Italien ännu så hoppas man i alla fall för hans skull att han också kan hitta tillbaka till den stjärnstatusen på planen, för den har han ju verkligen tappat. Det var ju länge sedan vi såg Paul Pogba som en världsstjärna på planen, som han ju faktiskt är i grund och botten. Det är en fantastisk fotbollsspelare när han får omständigheter som funkar för honom. Och det är väl det som är det stora problemet, att han saknar den där, ja, det är en lagidrott det här. Det är en lagidrott och man måste kanske anpassa sig själv efter situationer och efter omständigheter. Och när det går emot, ja, men då får man fan kavla upp ärmarna. Och det har han ju inte varit förmögen till att göra i Manchester United. Han kom till ett Manchester United som kämpade, som hade motvind och uppförsbacke. Och då, har man det, så kan man liksom inte stå, vet, skylla på omgivningen, skylla på allt annat. Men det här funkar, jag får fel roll, jag får inte spela på rätt ställe, jag får inte göra det. Fan, kavla upp ärmarna då. Du är en av världens bästa fotbollsspelare, du måste kunna hantera det här. Och den kritiken, den ska han ju verkligen ha. Och nu får vi ju se ifall han i Juventus kan få då en miljö som kanske passar honom bättre, en roll som passar honom bättre, en fotboll som, ja, som vi vet att han har varit framgångsrik i förut. Då kanske vi får se den här fantastiska fotbollsspelaren. Men han kommer i mina ögon aldrig att vara en så stor spelare med tanke på att han faktiskt inte kunde hantera den motgången som Manchester United presenterade för honom. För att en riktigt stor spelare tar det där laget, alltså med den prislappen, med den kvaliteten, med allting det som man hade, så får man åtminstone hjälpa till att bära det här laget, inte bli liksom en extra tyngd som man ska släpa med i den här uppförsbacken, att istället bli problem när det fanns så många andra problem med Manchester United, och det har han ju blivit. Så att han kommer aldrig gå till historien som den en av de största i sin generation av den anledningen.
Men han har ju alltid levererat i landslaget, och sånt alltid... är ju sånt som också sätter någon sorts legacy. Eller det kanske snarare var tidigare på 70-80-talet och sånt, eftersom att vi inte såg lika mycket ligafotboll, det var lika tillgängligt som tidigare. Då fick man ju basera mycket av sin, av vilka spelare var stora, baserat på vad gjorde de i världsmästerskap. Det är därför vi minns spelare som Franz Beckenbauer, Pelé, Cruyff och så vidare. Mycket på vad vi har sett dem göra i en landslagströja. Nu gjorde ju de mycket annat också såklart, men i Pogbas fall här nu i Juventus, nu kommer han ju till den klubben, den enda klubben egentligen, där han är älskad för det han faktiskt har gjort på planen, snarare än det som alla vet att han kan göra på planen. För det är ju som varit i United, han har ju glimrat till stundtals och varit alldeles, alldeles briljant. Han har gjort några fantastiska mål, några fantastiska matcher och har många bra insatser i United-tröjan bakom sig, men totalt sett så är det ju totalt misslyckande, och jag tror att både Pogba och miljön och tränarna som varit där, alla har en del i det här, att det inte blev som planerat. Och det är svårt att veta om det hade kunnat bli som planerat om någon av de här delarna hade varit funkat bättre. Men Juventus, ja, jag är ju helt inne på det, ditt spår där, om att han behöver bygga tillbaka sin liksom star power på planen. Och det är exakt samma sak som Juventus behöver göra.
Ja, men det jag menar är att han ser sig själv som en av de största stjärnorna i sin generation. Och det var ju det han skulle vara. Mm. Jag menar, det var det prislappen indikerade när han gick från Juventus till Manchester United. Han gick till Manchester United för att bli den spelaren. Han hittade där en klubb i problem, och hans oförmåga att hantera det, hans oförmåga att faktiskt hjälpa till och bära den här jätteklubben, det är liksom, alltså, det är inte Norwich han kommer till. Han kommer till en av världens största fotbollsklubbar som visserligen hade stora problem, men de har ju köpt in honom av den här. Det gör att han i min bok aldrig kommer att, även om han kommer att vara väldigt framgångsrik i Juventus, även om han har varit väldigt bra i landslaget, så kommer han för mig aldrig ha nått upp till den potentialen han hade. Han kommer aldrig i mina ögon ses som en av sin generations absolut främsta fotbollsspelare. Då finns det många andra som har gått före och som faktiskt har gjort det, och som har bidragit till sina klubblag på ett sätt som han inte har gjort.
Men det är ju här han kan sätta, det här är ju
här är hans sista chans. Han kommer aldrig bli det, men han kan i alla fall rädda delar utav sin karriär och sitt legacy om han är framgångsrik i Juventus. Nu är Juventus också en klubb i viss motvind just nu, och allting kommer inte vara krattat för honom där. Han kommer behöva kavla upp ärmarna i Juventus, annars kommer han hamna i samma situation igen.
Men han kommer ju också antagligen få en roll som passar honom bättre. Han kommer till en klubb som, där han vet att han har levererat, och det här är ju tydligt att nu har han valt med tanken vart har jag bäst möjligheter att leverera på ett sportsligt plan. Annars skulle han ju gått i PSG. Om man ska skriva historien och du ska på, alltså ultimata sättet att branda sig själv, hade ju varit att den förlorade sonen flyttar hem till Frankrike. Han får gå till klubben som, ja, vi har varit inne på det förut, är ganska duktiga på det här med att bygga image på sina spelare, att liksom vara en grogrund för, ja, att vara egocentrisk och självförhärligande. Och han valde att inte göra det steget, utan ville till Juventus, tar mindre pengar för att gå till Juventus och gör den flytten nu. Och det tyder på att han själv fattar också att men han vill leverera på planen. Jag tror absolut att Paul Pogba har varit jättefrustrerad över hur dåligt det har gått i United. Det tvivlar jag inte på. Men det är tydligt också att det finns också andra faktorer som spelat in för honom hela tiden, och andra saker han värderar, i form av att också bygga sitt eget brand. Han pratar redan nu om att han vill jobba med film någon gång i framtiden. Han dessutom då öppna för att bo i USA någon gång. Jag tror att han kommer att flytta till Miami förr eller senare. Det känns helt uppenbart. Om något vi lärde oss från dokumentären så är det där i alla fall. Så att måste han göra 3 bra år i Juventus. Kanske vinna lite titlar. Visa vilken nivå han faktiskt besitter innan han då gör MLS-flytten som alla fattar att han kommer göra förr eller senare.
Det kommer han göra. Och någon som har gjort en MLS-flytt?
Gareth Bale!
Jajamän!
Åh, vad tråkigt det.
Vilken segway vi fick där. Tack för den. Ja, men vad förväntar du dig?
Du Getafe!
Du att han skulle till Getafe. du var ensam.
Jag vill, alltså, och sen då när jag liksom ändå de här uppgifterna om att han vill stanna i Madrid-området. Och när han sa att Getafe kommer aldrig sätta min fot i. Och då tänkte man, ja, Rayo finns ju fortfarande. Så att man har hoppades på det. Men det vart ju inte heller.
Nu får du ta och ge dig.
Men vadå, Rayo är en jättefin klubb med jättemycket fina värderingar och mycket annat. Klassisk förening.
Säkert bra golfbanor i närheten också. Gareth Bale till Los Angeles känns ju väldigt logiskt på alla sätt och vis.
Ja, och han skriver ju också ett årsavtal här nu till att börja med, bara för att spela ut den här säsongen. Det är logiskt sett till också hur MLS-säsongen är uppbyggd. Han får branda sig själv där borta. Det finns väl golfbanor i LA. Det saknas nog inte heller. Bra väder, familjen lär trivas. Och sen så har han en option då efter VM att förlänga med ytterligare en period, om man känner att han faktiskt vill fortsätta efter VM. För prion för honom här var ju att hitta en klubb där han kan hålla igång fram tills VM börjar. Och det får han ju nu. Och säkert en ganska bra lön också av att spela i LAFC, som man nu ska till.
Just det, ja, precis, det är inte Galaxy.
Sa du Galaxy?
Nej, jag sa bara Los Angeles.
Ja. Det är LAFC.
Ja, det är
Los Angeles Galaxy's fierce rival, som man går på Wikipedia.
Jag sitter här och bara rycker på axlarna, något av de där Los Angeles-klubbarna. Jag är rätt obekymrad om
Carlos Velas gäng.
Ja, just det.
Är det.
Så är det. En annan spelare som verkar vara Väldigt nära övergång i alla fall. Here we go har Fabrizio annonserat om Gabriel Jesus till Arsenal, och det här har vi också pratat ganska länge om, och det känns otroligt spännande att se vad han skulle kunna göra. Kopplingen till Arteta finns ju där såklart, och känner varandra från, från City. Arteta vet precis vad han får av Gabriel Jesus, vilket ju är en gudabenådad fotbollsspelare verkligen. Han har ju allt.
Var det medveten gudabenådad?
Jesus. Nej, det var det inte, men vi tar det.
Ja, nej, men som sagt, ja, vi har pratat om det förut, och han kommer ju, de behövde en forward. Nu får de en väldigt duktig sån som nu är lite smått revanschsugen, eller liksom sugen på att visa vad han egentligen kan. Och det ska ju bli spännande att se honom ha ett annat form av förtroende och liksom annan tydlighet i sin roll, som jag tror att han kommer få i Arsenal. Och en annan stjärnstatus, han kommer bli en av klubbens bättre betalda spelare. Han kommer kosta en 500 miljoner att värva. Man kan väl diskutera prislapp. Jag tycker ändå att den är rimlig faktiskt, även om det är bara ett år kvar på kontraktet. Han är fortfarande relativt ung ändå. Kommer nog tillföra mycket till det här Arsenal. Och som sagt, Arteta och Edu, också sportchefen, ska ha varit väldigt bärande i att de lyckats få igenom den här övergången. Jesus själv har verkligen velat göra den flytten också. Och det ska bli väldigt, väldigt spännande faktiskt att följa och se hur det kommer se ut för honom där, måste jag säga. Spontant så tycker jag det känns bra. Man vet aldrig. Vi trodde att Nicolas Pepe skulle leverera en gång i tiden, men det gjorde han ju inte. Men det ska bli väldigt spännande att följa Gabriel Jesus nu, tycker jag.
Ja, men det ska det. Jag tycker det är en fenomenal fotbollsspelare, och Arsenal känns ju väldigt spännande just nu. Vi har ju dessutom då Martinez, som vad det verkar ska vara på allvar på Arsenals radar här, och vi får se.
Nu tänker du Ajax Martinez.
Ajax Martinez, ja, absolut.
Och inte Inter Martinez.
Inte Lautaro.
Men han har ju sagt så på Arsenal radar också någon gång. Men
då hade jag sagt Lautaro. Jag gillar Lautaro, det är ett kul.
Lautaro är ett bra namn. Nej, men den som främst snackas om just nu Arsenals sammanhang, med att det är lite fram och tillbaka, det är ju Rafinha.
Ja, dessutom.
Och den hade ju varit otroligt spännande att se. Det går att diskutera liksom ytterbehovet. Jag tycker ändå att det kan på något sätt på den högerkanten, om du har Bukayo Saka på den andra kanten, så skulle du kunna känna på att ha en till. Och ha Martinelli där och rotera med dem också. Jesus kan ju användas på de kanterna med. Du ska ha Nketiah som ska ha speltid och sånt också. Men bara som offensiv kraft, för att Nicolas Pepe då försvinner, så tycker jag väl att Rafinha skulle vara jättespännande. Det är också en typ av spelare som Arsenal inte riktigt varit med och konkurrerat om man skulle backa bandet 1-2 år. Så är känslan av att Arsenal inte hade kunnat vara med och tampas med lag som Barcelona och Chelsea om spelare som även de är liksom intresserade av, som det verkar vara i det här fallet. Däremot så är det lite olika uppgifter. I katalansk media säger man att Arsenal ur racet. I engelsk media säger man att Rafinha sitter mest bara och väntar på Barcelona, men att Barcelona egentligen typ, alltså det är inte aktuellt. Barcelona har ju tre andra saker de prioriterar före Rafinha, och alla de tre grejerna är väldigt dyra grejer. Jag vet inte riktigt hur de ska lösa det. Så att Rafinha till Barcelona ser jag som allt mer osannolik. Och då känns ju Arsenal väldigt nära. Tottenham vill ju också ha honom, men det känns ändå som att Arsenal är väl tydligast med sitt intresse. Ska väl öppna samtal med Leeds nästa vecka också. Eller den här veckan blir det ju då. Om spelaren återigen efter att ha fått sina tidigare bud nekade. Och sen då, som du sa, Lisandro Martinez. Alltså, ja, om de ska ha in en mittback till som även kan spela vänsterback, även kan spela defensiv mittfältare, ska man komma igång med honom också. För att bredda truppen, om man inte kostar för mycket, så är det väl en vettig rekrytering. Nu kanske jag vänder lite kappa efter vind där, eftersom att man inte helt minns exakt vad man tyckte om varningen för en vecka sedan. Men så är det.
Ja, precis. Nej, men vi har fått en del frågor om det också här. Det snackas ju lite grann om att Arteta vill ha ett Tomiyasu liknande alternativ
och
vänsterbacken. Alltså en defensivt väldigt skicklig. Vi har ju pratat om det här att Arteta eventuellt då kommer röra sig mer mot en 4-3-3 med en defensiv mittfältare och två stycken åtter framför. Och inte då den här Klopp 4-3-3 med otroligt högt uppflyttade ytterbackar, utan mer än Pep Guardiola med defensivt väldigt starka ytterbackar.
Alltså, nu är ju Pep Guardiola sa ju också ofantligt offensivt skickliga ytterbackar
också,
i det.
De är
många ytterbackar.
När man tar en sån som Kyle Walker till exempel, han är ju inte, han har ju ingen, inte den poängfoten, men han är ju defensivt otroligt stark.
Ja, det är ju en av de alltså defensivt bästa ytterbackarna i världen.
Ja,
alltså,
definitivt.
Med sin snabbhet, med sin liksom brytningssäkerhet också.
Men kan ju, och de här kan, det är såklart, vi har ju sett väldigt mycket, men det är väl lite den känslan man får i alla fall, att Arteta har kanske en annan tanke runt sin fyrbackslinje om man tar in den här och får ett väldigt defensivt starkt block och kunna
formera på. Du blir ju inte alltså låst av att Kieran Tierney skulle bli skadad om du får in en spelare som Martinez, kan bara gå in och ta den positionen. Om Tierney spelar, så säger att Ben White är avstängd, då kan Martinez gå in där och spela. Om du behöver en defensiv mittfältare en match när Partey kanske är skadad, men då kan Martinez gå upp där och ta den rollen och skydda. Så att det är ju en, alltså en utility player på så sätt som kan vara ganska viktig. Och du behöver utility players i ett lag för att det ska fungera. Sådana som kan ta många positioner, som kan täcka upp, som man vet precis vad man får av när en annan spelare är skadad och de behöver hoppa in och får mycket speltid bara baserat på att de kan användas överallt. Som man har förstått så är ju ändå Martinez något av en sån som kan användas i olika roller. Primärt är han ju mittback dock då, men så att, och lär väl inte kosta jättemycket. Jag tycker genuint synd om Ajax i det här fönstret, för det är verkligen sanslöst hur många av deras spelare som ryktas hit och dit och överallt. Antony är ju Manchester United väldigt benägna om att försöka värva.
De är också sugna på Martinez, ska sägas.
Ja, det är de också dessutom. Jurgen Timber verkar ju åtminstone bli kvar, men sen, ja, Aller är ju gått i Dortmund. Vet inte riktigt var de har. Bergkvain får alltså, de väl in, vad det
verkar. De har också tappat Ten Hag, så...
Ja, de har tappat en tränare. Ja, det är helt sanslöst hur mycket de... Madraoui har lämnat, Gravenberg har lämnat, Onana har lämnat, Aller har lämnat.
Jag kanske inte hade satt mina pengar på Ajax, att Ajax tar titeln nästa säsong. Men om ett par säsonger är de tillbaka igen med en helt ny generation.
Ja, men de kommer ju säkert ta titeln nästa år också med en helt ny generation. Och det var en ny kille som verkar duktig. Och sen värva lite från konkurrenterna, så är de ju hemma.
Ja. Det brukar vara så. Och ja, jag vet att typ Joao Cancelo också spelar i Manchester City och gör en massa poäng framåt.
Ja, och därav offensivt skickliga. Ja, men... En av världens bästa offensiva ytterbackar.
Ja, det är ju definitivt. Men de tenderar att spela med mer defensivt minded ytterbackar i Manchester City. Men vi har ju också sett Laporte spela vänster.
Ja, vi har sett Ake flyttas ut dit och ställas där också. Ja. Så att absolut.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Manchester United också intresserade av Martinez. Det går trögt på alla håll och kanter i Manchester United fortfarande. Nu kommer uppgifter om Cristiano Ronaldo, att han gärna vill lämna. Men ett, vart ska han gå? Två, United verkar inte sugna på att sälja det här läget. De behöver ju behålla spelare. De håller ju på att bli tunna här nu med tanke på alla de som har lämnat redan. Och men Cristiano Ronaldo var deras bästa målskytt förra säsongen. Han är fortfarande Cristiano Ronaldo med allt vad det innebär. Ja, vad händer där? Kan man ha kvar en tjurig, missnöjd Ronaldo en säsong till, får man ens säga, för han har tjurat en del under den här säsongen också.
Jag tror att han är så pass professionell när det kommer till det där, att han kommer att leverera, alltså eller göra sitt absolut yttersta för United även om han skulle bli kvar mot sin vilja en säsong. Det är jag helt övertygad om. Uniteds fall här så handlar det snarare om, alltså problem, Ronaldo sägs ju vara missnöjd mycket på grund av att han ser alla andra klubbar värva. Han ser United fortfarande inte ha gjort någonting. Och det är faktiskt fascinerande att United fortfarande inte fått in någonting. Snart ska de samlas. Ten Hag ska väl åka till Manchester snart, och snart är det dags för försäsong. Och Manchester United har inte fått in någonting. Och Ronaldo märker såklart av det här och undrar vart ligger ambitionerna i den här klubben just nu. Och det är ju det som fått dem att tvivla. Ska jag lägga ett av mina sista år innan man ändå måste gå i pension på att spela i detta United som inte verkar satsa? Och det är ju det, United sitter låst. Och det är liksom, man är inte förvånad när de sitter låsta i diskussioner med Barcelona om Frenkie de Jong. Men samtidigt känns det som att vissa rekryteringar kan man genomföra även om du sitter i de förhandlingarna. Men det är väl så att, ja, som vi tidigare varit inne på, Ten Hag vill först ta in Frenkie, det är the centerpiece. Ja. Sen bygga utifrån det. Om det skulle sluta med att man inte får Frenkie, då blir det ju väldigt spännande att se vad United desperat slänger sina pengar på istället. Men i fallet Ronaldo då, det är inte lätt att flytta på en sån spelare. Jag tror att det går. United betalar inte särskilt mycket transfersumma. De skulle bli av med en ganska stor lönepost.
Han har väldigt hög lön. Han har ungefär en, ja, var det 520 000 pund i veckan, tror jag.
Det är inte dumt.
Tror han är bäst betald i ligan med det?
Det kan jag tänka mig. Och det är ju inte lätt att flytta på en sån spelare. Och då första som dök upp, det var ju Bayern München. Där finns ju behovet om Lewandowski skulle försvinna. Men det
aldrig den lönen. Nej. I Bayern München.
Det har skjutits ner ganska snabbt att det kommer inte ske. Bayern-ledningen är inte intresserad av det. Den vägen. Nästa som har dykt upp är att Jorge Mendes, för det är han som har varit mest aktiv i det här då, agenten.
Såklart.
Ska ha haft ett möte med Todd Bowley och Chelsea. Ja, de ska ha varit i ett möte. Det kommer ju The Athletic liksom.
Todd Bowley, så vill säga, han har ju helt tagit över spakarna nu.
Men han har igång lite roliga grejer.
Det är han som kör skutan nu. Han bara kliver in.
Han och Jorge Mendes ska ha haft ett möte. Fan. Där bland annat Cristiano Ronaldo ska ha diskuterats. Ja. Det här mötet ska ju ha fått Manchester United att bli rosenrasande. För de har ju tydligen inte haft någon form av intention att sälja Cristiano Ronaldo. Men det ska också ha erbjudit honom till Roma. För att återförenas med José Mourinho. Mm. Jag förstår inte varför Cristiano Ronaldo, om det också då, för att United spelar inte heller Champions League. Och det är också en aspekt som gör att varför jag vill spela i Champions League.
Det är ju hans turnering. Ja,
varför ska han till Roma då? Det är ju något som talar emot det. Och sen ett annat spår som ligger, det är ju Sporting. Att han flyttar hem till Portugal och spelar för Sporting Club hemma i Lissabon igen. Det tror jag inte sker än. Och jag tror att han...
Jag tror hur det än är, om det är så att han måste bort från Manchester United, eventuellt om Manchester United lyckas värva någon annan forward, för de är lite tunna på forwardspositionen redan nu. Rashford är ju inte direkt, vart i form, Cavani har försvunnit.
Och vem ska de då värva som motsvarar Cristiano Ronaldo?
Ja, det blir inte lätt.
Det finns ju ett namn.
Vem tänker du på?
Den andra väldigt missnöjda storstjärnan som...
Ja, du tänker på Neymar. Det hade ju varit för...
Ja, men... alltså, nu, för alltså, om man tittar på center forwards, det är ju problemet att det finns inte jättespännande namn kvar nu. Alltså Mbappé och Haaland var de två stora. De är vi avklarat. Haaland får vi prata om igen om två år när hans nya klausul går igång. Och han, det har ju redan kommit uppgifter om att Real Madrid kommer värva honom till 2024 för 1,5 miljarder eller vad det blir. I alla fall, Darwin Núñez var ju det andra stora namnet som alla pratade om. United ville verkligen ha honom. De misslyckades. Det finns alla möjliga uppgifter om hur det gick till, men han valde Liverpool istället och gick dit. Vad har vi kvar för namn då? Richarlison, det är inte liksom överhuvudtaget samma, alltså liksom framtidskänsla och liksom
Lewandowski på kort sikt från
absolut
Bayern München, såklart.
Men han verkar ju otroligt inställd på Barcelona. Romelu Lukaku finns ju inte på kartan att han skulle kunna hamna någon annanstans än Inter nu. Det ska ju tydligen vara klart typ också. Ja, som Icardi. Nej, men så att det finns inte med. Men om Ronaldo lämnar, ja, du kanske kan värva någon annan anfallare. Jag vet inte, Hugo Ekitike eller vad som helst, liksom en ung anfallare du kan bygga någonting på sikt. Men då ska du ju ha in då liksom en annan stjärna, kan man ju tänka sig. Och jag vet inte om det är rätt väg för United att gå, men United är i alla fall en av de klubbarna som nämns i de här uppgifterna om att Neymar funderar ganska seriöst över sin framtid i Paris. Och han ska ju ha varit ganska inställd på att stanna tidigare. Han har ett jättelångt kontrakt i och med att en klausul aktiveras nu som förlänger det kontraktet till 2027. Men han ska vara lite fundersam efter då PSG-chefen Nasser senaste uttalanden om att det med att alla måste höja sig 100% och så vidare nästa säsong.
Det är han inte sugen på.
Nej, men alltså Neymar kände sig också väldigt, väldigt utpekad i det här sammanhanget. Ja. Och på ett sätt kan jag förstå, för det har varit mycket uppgifter också om PSG är öppna för att sälja Neymar, att de inte värderar honom lika högt. Han har precis sett Kylian Mbappé bli sportchef. Han vet att Lionel Messi finns där också. Så man kan förstå Neymar till viss del. Och han minns ju också hur han blev väldigt utbuad och utpekad av fansen efter Champions League-sortin mot Real Madrid i våras. Så han vill ju ha klarhet från PSG-ledningen i hur ser ni på min framtid? Alltså sluta svara så diffust när frågan kommer. Eller liksom, är jag en spelare som man vill satsa på och ha som en stjärna fortfarande? Mm. Och det ska få dem att fundera. Och då leker man ju med tanken, vilka klubbar kan han teoretiskt sett gå till? Och det, man hamnar ju egentligen, RMC Sport, de kom med uppgiften att hamna på 3 klubbar som jag tycker låter rimligt. United, om Ronaldo lämnar.
Om Ronaldo lämnar.
Ja, fattar det liksom, Neymar på en kant, Jadon Sancho på en annan, och så har du en forward innanför det. Det är ganska bra.
Ja.
Och Neymar, som sagt, är jag tycker han är nästan underskattad, tycker jag. Jag tycker han är en så fruktansvärt bra spelare. Nej, i sin allra bästa form. Sen kommer ju då nästa roll, det är Chelsea.
Ja.
För Thomas Tuchel är den som har fått ut mest av Neymar av alla tränare någonsin. För han var ju otroligt bra i PSG, ja, under Tuchel. Bowley vill ju uppenbarligen ha en stjärnvärvning.
Hur var Tuchel och Neymars relation då? Det där fanns ju lite frågetecken runt hur
Tuchel... Det var nog snarare liksom omklädningsrummet som helhet som var Tuchels problem, snarare än individerna i individnivå. Det var många starka viljor ihop som blev svårhanterade. Sen var resultaten för dåliga, det var ju det som var Tuchels fall egentligen.
Ja, visst. Vi pratar för lite om det här maktvakuumet som uppstod efter att Zlatan lämnade PSG, därför att Zlatan var så oerhört nummer ett i det laget. Det var hans lag. Det spelade inte någon roll vilken tränare det var eller vilka spelare som var runt omkring. Han var så herre på den täppan. Liksom en sån
men marginal. Det var ett annat PSG.
Men det var definitivt ett annat PSG. Sen har ju liksom det blivit mycket mer högre stjärnkoncentration i PSG än vad det var då. Men det var fortfarande fullt med stjärnor. Det var Thiago Silva och det var Verratti var där och det var liksom fullt med själv. Men när Zlatan försvann så var det liksom, och Mbappé kom in och Neymar kom in, det var lite oklart vem det var som skulle vara den ledarfiguren. Och
Neymar har ju, när han kom in så var han den stora.
Det skar sig ju också liksom mellan då de sydamerikanska spelarna som Neymar hade i sitt stall och de europeiska spelarna som kanske var ganska mycket ur den här Zlatan-klicken som var kvar och som var vana med att ha ganska mycket makt, att få igenom rätt mycket av sina idéer tack vare att man då var Zlatans polare. Det var lite den liksom inre dynamiken, och den har man inte riktigt kunnat...
Men titta på truppen idag.
Nu är det Mbappé som ska vara den här. Liksom.
Och bara där har det ju skett ett skifte. För du har viljor som Lionel Messi, Neymar, Sergio Ramos, Marquinhos, som jag har ganska goda anspråk på att ha liksom en större position sett hur länge han har varit i klubben också. Så vitt jag vet, eller liksom, nu tänker jag hur länge Marquinhos egentligen varit där, man blandar ihop allt också ofta. Det finns många starka, alltså Verratti är en sån spelare som man kan tänka sig borde ta ganska mycket plats i ett sånt lag. Det finns väldigt många starka viljor. Donnarumma, han kanske inte är en ledargestalt, men han är ju ändå någon som rakt ut gick och sa att jag tänker inte konkurrera med Keylor Navas nästa säsong. Nej. Det är också en intressant inställning till det. Keylor var på semester då, tror jag, stackaren. Jag tycker fortfarande PSG har förstört Keylor Navas, men det är en helt annan sak. Han var så liksom from och snäll innan, och nu skulle han blondera sig och bara ut och festa hela tiden. Det är det PSG gör med spelare. I alla fall, som sagt, det är väldigt rörig miljö. Jag tror att det är en anledning till att de nu liksom verkar inte bara gå på de största stjärnorna och ha lite annat spår, är för att det är Kylian Mbappé som ska vara the centerpiece. Det är ju, de har gjort det tydligt. Sen om han kan vara den centerpiece i PSG, det återstår att se, men då fattar jag ändå Neymar ändå funderar på sin tillvaro. Chelsea, som sagt, alltså jag ser ändå logiken i det till viss del, om man skulle gå igenom. Och Bowley verkar vilja ha en stjärnvärvning och visa att här är nya Chelsea, här, nu startar vi. Det tredje laget som jag aldrig kom till, det är Newcastle. För de vill ju ha en centerpiece.
Ja, det vill de. De vill ju ha... och det finns utrymme att jobba med för dem. De har gjort klart nu då vad det verkar med Sven Botman, va?
Ja, det verkar som att han väljer Newcastle och hamnar där istället för Milan.
Jättefin värvning.
Det ska bli spännande om man är så bra som all hype säger bara. Alltså, om man håller den nivån och hur det funkar. Men absolut, det är ju en super... De ville ha en riktigt bra mittback och det får de ju nu.
Han får ju spela bredvid supertrygga Dan Brown.
Dan Brown?
Dan Burn. Det är min hjärna.
Da Vinci-koden.
Dan Burn, supertrygga Dan Burn. 4 meter lång och bara härlig på alla sätt och vis.
Bara härlig. Botman och Burn.
Botman och Burn. Alltså, där har du en sitcom. In the making.
En riktigt svag sitcom känns det som också.
Botman och Burn. Ja, nej, men det där det blir ju, alltså, tycka vad man vill om Newcastle och deras projekt, och det har man all rätt att göra, och det bör man nästan ha en åsikt om man intresseras för den internationella toppfotbollen, därför att deras saudiska intåget i Newcastle får väldigt stora konsekvenser för fotbollens legitimitet, framförallt i förhållande till resten av omvärlden. Men med det sagt, och med den tanken liksom fortfarande hängande i luften, så är deras sportsliga projekt just nu under Howe, det är väldigt, väldigt spännande.
Ja, och att de verkar ju inte ha fallit i tricket, vi ska bara gå på stora namn. För då hade...
Om inte Neymar kommer in då.
Ja, men Neymar är också, det är kvalitet som är, det är också fortfarande extremt hög kvalitet. Jag ska komma, Neymar har ungefär 30. Mm. Det är sjukt att säga det, men det är ju faktiskt så. Men sen skulle han vilja gå dit? För det verkar som att Neymars prio är också att han vill ju vara i en utmanande miljö. Såklart, det får nu riktig utmaning att ska lyfta Newcastle. Men han vill ju möta det bästa motståndet möjligt. Han vill spela Champions League. Han vill hålla sig i liksom tipptoppskick fram tills då VM nu i november. För det är det som är hans stora mål och det han blickar mot. För det är det Neymar fortfarande saknar, är ju den här stora landslagsframgången. Att få skriva in sig i samma kapitel i historieböckerna som Pelé, Romario, visst, Ronaldo, som är en av de stora brasilianska stjärnorna som har vunnit en VM-buckla. Det är ju det han saknar. Så det är ju det som är hela hans mål. Och då är frågan, får han den uppladdningen han behöver i PSG, eller vill han ha en annan miljö för det? Och då vet jag inte om Newcastle är den miljön han vill ha för att hålla sig i bäst möjliga form inför ett VM. Men det är som sagt, det är väldigt svår ekvation att lösa Neymar oavsett. Och det förutsätter också att PSG ska vara intresserade av att sälja. Och då ska du förhandla med en klubb som har så mycket pengar att de överhuvudtaget inte bryr sig om siffrorna. Liksom. De kan kräva hur mycket som helst. Så att det blir en väldigt intressant situation i alla fall.
Vi går vidare. Vi konstaterar att både Ronaldo och Neymar flytten är inga, det är inga lätta saker.
Det är långt ifrån säkert att de lämnar sina klubbar, men det har börjat tisslas och tasslas i alla fall lite i ryktet floran.
Vi stannar kvar i United då och eventuella utgångar. Man har ju då missat en chans att bli av med Harry Maguire här, i vad det verkar, i alla fall om man ska tro vissa journalister där ute.
Ja, det är väl The Sun Exclusive var det ju som kom här också. Även om det är ju inte den liksom mest trovärdiga publikationen vi har där ute på de engelska öarna, och då finns det mycket att konkurrera med, så är det ju ändå när det kommer exklusiv, de har ju sina källor också naturligtvis, och United-fallet så finns det dessutom. Och då ska det ju varit då att Barcelona i förhandlingarna angående Frenkie de Jong, och jag förstår ju inte hur Barcelona resonerar här, det är det första jag inte riktigt förstår. Det den aspekten är ju det underliga, att de på något sätt i samband med förhandlingarna har velat försöka få in Harry Maguire för att ta Harry Maguire till Camp Nou.
Ta det och spring, United.
United ska ha tackat nej. Så United vill betala pengar istället. Vi ska låta det vara osagt hur trovärdigt det är egentligen, men Det är otroligt roligt.
Å andra sidan måste ju någon spela mittback i Manchester United också. De kan ju inte bara stå där med
Varann och Lindelöf.
Jo, men de behöver
ju Erik Bailly.
Kommer han fortfarande spela för Manchester United och Erik Bailly?
Alltså, de har inte råd att flytta på dem just nu. De behöver ju något folk där.
Ja, jag menar det.
De måste ju värva någon till att börja med då. Så vem ska de göra då? Säg att Martinez hamnar i Arsenal istället. Ja, och Timber stannar i Ajax. Då måste du titta utanför Ajax. Ja, Pau Torres då. Men varför går du inte bara in och säger... Ja, det är där liksom Pau Torres... sägs ju ändå vara relativt billig. Varför går inte United in och stör PSG i jakten på Skriniar? Alltså sådana detaljer man undrar. Koulibaly är ju faktiskt tillgänglig för en gångs skull, för inte för allt för dyr peng. Övertala Koulibaly. Men Koulibaly sitter ju bara och inväntar Barcelona, vad Barcelona ska göra med Koundé. Det finns ju jättemycket mittbackar tillgängliga, men så att United borde ju kunna lösa någon av dem, kan man tycka. Och då flytta på Harry Maguire med allt vad det innebär till Barcelona är ju inte en dum lösning, tycker jag egentligen. Nej. Men sen som sagt, vi ska låta det vara osagt hur trovärdigt det är och hur sant det är. Exakt, det kan ju vara så Barcelona på sidan av kanske ville ha Harry Maguire och försöka lösa någonting. Och det kanske inte United var lika intresserade av. Fortfarande ha sina, alltså, den stora transfersumman som det handlar om. Mm. Nu verkar de ju dock vara mycket närmare att komma överens om Frenkie de Jong. De verkar faktiskt ha kommit mycket, mycket närmare varandra. Det senaste från The Telegraph har väl ett bud på, om jag inte minns fel, 69 miljoner pund. Och då har United kommit betydligt mycket närmare Barcelonas initiala värdering av spelaren. Och inte då hela vägen såklart, men betydligt, de har höjt sitt bud ganska rejält. Och så är det väl variabler och sånt där på det. Men nu är nästa fråga då, okej, är Frenkie de Jong fortfarande lika intresserad av att flytta? För det är ju det som har varit också nu, att ja, de är typ överens, men nu är det Frenkie som funderar. Så att jag vet inte riktigt när de ska komma till någon form av konsensus och svar i det här, men förr eller senare så tror jag att det här kommer lösa sig och det här kommer bli en övergång. Jag får den känslan i alla fall, att det blir, för varje dag blir det mer troligt. United måste väl ha tillräckligt kompetenta, gissar jag på, peppar peppar, att inte fastna i någon sån här liksom Jadon Sancho-saga ännu en gång. Nu vart ju Jadon Sancho klar för United i slut, men det vart ju typ ett år senare än vad jag egentligen har planerat. Att man fastnar i något sånt där igen och att det inte händer någonting. United borde ha lärt sig mer. Barcelona måste ju också, de sitter ju och väntar. Lewandowski sitter och väntar på dem. Bernardo Silva sitter och väntar på dem. Koundé sitter och väntar på dem. Det här är spelare som sammanlagt då, om vi säger att ja, Lewandowski vill bara gärna 60 miljoner euro för, det tror jag inte de kommer få. Säg 50 för Lewandowski, säg att Barca på något vänster lyckas förhandla ner Bernardo Silva till 80 då. Och sen betalar, ja, de vill inte betala 65 för Koundé. Då är det också, vilken världsbild har ni, tänker jag, när de försöker få ännu billigare för en sån back. Men 60 för Koundé, det är ju uppe på, ja, det är ju nästan 2 miljarder kronor som de ska spendera på spelare, på tre spelare då, om de ska få igenom alla de här tre. Så att om de ska överhuvudtaget ha någon chans att lösa det, då är det ju bara att sälja Frenkie och få så mycket pengar från så fort som möjligt. För att just nu så har de ju inte nära att ens värva en av dem.
Nej. Nej, man, alltså det är så mycket i det här fönstret som man undrar hur fan det ska gå ihop liksom. Men spelare som vi flyttar på som man inte ser några liksom möjliga klubbar för, och spelare som är på väg till klubbar där man överhuvudtaget inte ser hur ekonomin ska gå ihop, och det är väldigt mycket, det är väldigt rörigt det här fönstret överhuvudtaget. Man ser inga riktigt röda trådar i det.
Gabriel Jesus har ju piggat upp, men det var vi inne på, att Arsenal har blivit för liksom för välskötta.
Ja, men det har varit inne på det, att Arsenal är ju de som faktiskt har tagit ett kliv i den riktningen det senaste året, att Arsenal känns här och nu från att ha varit en jävla kaosklubb, ja, under många år, och man undrar vad fan de håller på med, och hela, ja, men PP, men inte bara PP, ja, utan flera andra värvningar under de senaste åren, förläggningen utav Özil och all den dåliga stämningen runt honom, och Aubameyang och
fast var det inte
Alexis Sanchez, ja, före dess. Att det har varit så mycket som har varit dåligt och konstigt, som nu känns rätt och bra med Arsenal. Alltså man har en tydlig plan, man har koll på ekonomin, man har en utvecklingsbar och ung och spännande trupp. Man har dessutom samlat på sig rutin. Man har en fixstjärna i Bukayo Saka, skulle jag vilja hävda, att han är verkligen deras nummer ett som man kan som är deras liksom spelare från grunden, som man kan bygga det här runt, som är ung, som är super super bra. Det finns så mycket som känns rätt med Arsenal här och nu, så att
men alltså så här, om man tittar på överlag i Big Six just nu, Liverpool var ju tydliga, de blev ju klara innan fönstret ens öppna och sen bara klart. City har jättetydlighet i vad de håller på med, Haaland till att börja med. De är öppna i lägen och liksom för att sälja när det behövs här och nu, och jag tycker de får en bra slant för Gabriel Jesus i det här fallet till exempel. Jag tycker en bra försäljning av dem. Calvin Phillips ska ju i princip vara klar för ungefär samma summa där då in, och jag tycker det är en supervärvning av dem, helt rätt. De ville ha honom, de var väldigt tydliga tidigt, de har löst det, han kommer. Marco Correa är ju nästa steg då, att de vill värva in. Där är det väl dock så att de inte riktigt har närmat sig Brighton än, på att de hittills har lagt bud som inte riktigt motsvarat vad Brighton vill ha för honom. Jag läste väl någon Brighton-korrespondent där i brittisk media som sa hittills har det bara varit crap som City har erbjudit.
Sen måste man nog vara på det klara med när det gäller Kukureya. Jag pratade med en Brighton-supporter för inte så länge sedan som sa de kan inte sälja Kukureya nu. Man måste nog vara på det klara med att i förhandlingen med en sån spelare som Kukureya, att han överhuvudtaget skulle gå till Brighton i första stället måste ha skett med någon slags, inte garanti, men åtminstone en handskakning på att om det kommer en stor klubb och lägger ett okej bud, så måste ni vara beredda att låta mig gå. Han, alltså den statusen han ändå kom, alltså det rånet som det ändå kändes som när Brighton värvade honom från början, det kändes ju som att de plockade en spelare från en hylla.
Ja. Alltså då så var det ju ändå så här att han spelade i Getafe.
Tillhörde Barcelona.
Ja, för att Barcelona hade ratat honom. Man kan verkligen diskutera varför Barcelona ratade honom. Varför de inte utnyttjade en option på, ja, det var en extremt liten option som de hade att köpa tillbaka honom när de behövde.
Jag tror det var på lån till och med att
de... Ja, i början, från början så var han ju utlånad och lite sånt. Men sen var det liksom optionsläge på något. Alltså vi vet inte exakt, det var i alla fall väldigt lätt gjort för Barcelona att få tillbaka honom. Nej, för det var inte de som fick in transfersumman nu. Alltså det var ju Getafe som fick den.
Nej, just det.
Men det var ju en gång då de hade läget att satsa på honom, men valde att värva Junior Firpo. Ja, det är helt sanslöst fortfarande. Det är en av de konstigaste värvningar som gjorts. Ja. Så att de brände ju chansen med Kukureya överhuvudtaget. Så att där tror jag inte att det nödvändigtvis är så att han var så pass hypad och att han... Det var egentligen konstigt att han valde Brighton. För det har vi sett på spelare som spelar i övre halvan av La Liga, Serie A, Bundesliga, Liga Unna, att det är inte konstigt att de går till Brighton eller till Nottingham, som är Avonijes fall här nu, som 15 mål i Bundes och skriver på för Nottingham Forest som en nykomling. Och spelade då på den övre halvan, skulle kunna spela till Europa med Union Berlin. Väljer att gå till en nykomling i Premier League istället. Har blivit ett sånt maktskifte för att undre halvan i Premier League har otroligt mycket bättre ekonomi än vad de undre halvorna i de andra ligorna har. Och de undre halvan i Premier League kan konkurrera med Europalagen i de andra ligorna. Så stor liksom klassskillnad i liksom ekonomiskt,
ja,
har det blivit.
Ja, men så är det ju. Jag känner ändå att när han gjorde det, den... Alltså det vet man ju aldrig. Alltså det där med det är samma sak, så jag har blivit lovad speltid. Jag har blivit lovad att spela på den positionen och så här. Det är ju vad de, man får ju ta dem för vad de är, de där löftena.
Hej Mark, du ska spela mittback hos mig.
Ja, precis.
Ja, det låter kul.
Du ska sälja Dan Burn och så ska du kliva in och nicka bort bollar. Varsågod. Nej, men jag tror ändå att det känns som att en sån spelare som Kukureya kommer in i ett bud, så det är klart att han gärna vill spela för Pep Guardiola.
Ja, han ska ju typ vara överens med dem redan. Det är ju inget att snacka om, ja. Alltså, såklart.
Men då måste också rätt bud komma in. Brighton kan ju inte bara sälja för vilket pris som helst. Nej. Bara för att spelaren själv vill och att man eventuellt har haft en överenskommelse. Utan det måste komma in ett bud som motsvarar Brightons värdering.
Jag tror det här kommer lösa sig.
Det tror jag också. På tal om värderingar då, så tar vi oss till Chelsea. Och Todd Bowley, den galningen som då har tagit över spakarna. Det är ju spännande. Det är lite rock'n'roll just nu i Chelsea, minst sagt. Pratas om De Ligt. Alltså de måste ju ha in mittbackar. De har tappat Rüdiger och Christensen, och kvar står Thiago Silva som är 38 tror jag.
Malang Sarr och vad heter han? Chaloba såklart. Ja. Och så har du ju lite så här andra yngre förmågor som liksom...
Det finns alltid en massa yngre förmågor i Chelsea.
Levi Colwill och sådana här, men jag tror inte att de riktigt kommer ingå kanske i... De är väl snarare att de behöver något Premier League går någon annanstans. Nej, innan.
Och så får vi väl se om Aspilicueta försvinner dessutom.
Just det, Barca. Har de glömt Aspi? De ska höra honom också.
Vi får ju se. Och sen, man vill ju inte gärna stoppa ner Reece James i en trebackslinje. Även om han hanterar det också såklart. Men då tappar man ju alla hans främsta kvaliteter som är högre upp i banan. Men De Ligt känns ju som att det hade varit en dundervärmning. Nu blev det inte Koundé då, vad det verkar.
Vi ska inte utesluta Koundé än. Absolut inte. Det är bara att Koundé, det är ju, han är väl lite mer benägen att gå till Barcelona. Jag förstår inte den värderingen. Alltså, men i alla fall, han är lite mer. Men det är väl också liksom storklubbstatusen som Barça Real alltid kommer ha. Att du vill alltid gå dit oavsett hur illa ställt det är i den klubben. Men Koundé kan mycket väl hamna i Chelsea. Jag tror fortfarande att det är jättemöjligt, alltså, för jag tror inte Barcelona kommer lösa det där. Jag förstår inte vad Sevilla sysslar med. Det är väl, de försöker väl bara följa Koundés egen vilja. Men de måste ju vara jättefrustrerade när de vet att de kan få mycket pengar från Chelsea, säkerligen. Och att de ändå måste sitta där och för, liksom, kohandla med Barcelona istället nu. För det är Koundés vilja. Men i De Ligt-fallet så där, han verkar ju vilja den här flytten också. Juventus är väl någorlunda, vill väl egentligen inte sälja, men kan väl förstå att de kanske behöver göra det. Då kommer Juventus behöva värva mittback för övrigt också, men de har väl värderat honom till runt 80 miljoner euro eller något sånt där. Chelsea ska ju då erbjudit lite swap deals som ska tackas nej till, bland annat Timo Werner plus cash.
Mm-hmm.
Som Juventus ska ha sagt nej till. Jag tyckte det var en väldigt spännande förslag. För alltså,
Timo Werner behöver ju en ny utmaning.
Werner och Vlahovic.
Ja, varför inte? Alltså det, vi vet ju att Timo Werner kan ösa om han bara står lite mer onside och får ordning på fötterna.
Men vem blir liksom the main man om du har Werner och Vlahovic då och gör alla målen? Men det är väl det, är Vlahovic. Ja, det blir ju det såklart, men alltså Werner vill ju komma till en klubb där han kanske får vara också. Christian Pulisic, ett annan spelare som de också har varit benägna att lägga med i en bytesaffär, sägs det. Och det tycker jag väl också är en sån här rimligt erbjudande. Jag kan förstå inte varför Bowley skulle vilja släppa LeBron nu när han har honom och får liksom se honom i in action i sin klubb. Men ja, men Juventus ska ha tackat nej och de vill ha pengar. Och det får jag säga. Det pratar ju sant om de ska förlänga kontraktet med De Ligt och allt möjligt, men då kommer det säkert ligga någon form av klausul i det här kontraktet. Jag tycker ju Chelsea borde egentligen annars pusha mer för typ bara ge PSG konkurrens som Skriniar. Jag säger det hela tiden. Men
ja, för att där har vi en annan förhandling som pågår. Det är nämligen Lukaku till Inter. Som också Bowley ska försöka ro i hamn på något sätt, och
den ska väl vara i hamnrodd till och med. Sägs det.
Och då är frågan, kan Lukaku spela mittback? För att om Skriniar försvinner så måste Inter ha in.
Ja, men det kommer väl Gleison Bremer då, tänker jag.
Ja, det blir väl det.
Jag ser ju framför mig Skriniar ut, Bremer in. Att det, liksom, det blir inte mer komplicerat än så. Man får behålla Bastoni. Så får se vad som händer med De Vrij då, men då kanske man hittar någon annan mittback. Men jag tror att de kommer ju inte värva någon högprofilerad på så sätt. Nu är det lite intressant att någon som sitter i en sorts limbo i och med hela Lukaku-historien, det är Dybala. För det är inte helt hundra Dybala hamnar i Inter någon mer.
Om Lukaku kommer så.
Det kom väl nyligen lite uppgift att Dybala ska ångra sig att han aldrig lyckades förlänga med Juventus också. Men absolut roliga, mest underliga situationen av alla underliga situationer vi har diskuterat är fortfarande Ousmane Dembélé.
Ja, den ska ju också fortfarande vara prioriterad utav Chelsea enligt vissa. Men,
ja, precis. Alltså Chelsea ska ju ha svalnat på att de vill ju ha Raheem Sterling. Det är ju däremot prioriterat och den tror jag faktiskt de får igenom.
Jag läste så sent som igår att även Dembélé och Sterling, men då ska ju Pulisic och kanske Werner också ut då.
Men då är ju Sterling och Neymar.
Samlas om en vecka. Vi ska se att trupperna samlas om en vecka.
Men det är här vi kommer få bekanta oss med lite yngre förmågor. Jag är helt säker på att vi kommer få se typ Kennedy få speltid i Chelsea igen och sånt där. Han är väl inte så ung nu mer, men lite annat. Brocha sitter de på också, som vi inte ska räkna bort, och deras ekvation. Nu pratar vi forward till Chelsea, men det är ju West Ham som har varit och budat.
Ja. Kennedy är alltså 26.
Ja, han är ingen yngre förmåga, det var ju det jag sa. Han har varit på lånet, men en sån här som vi nog kommer få se spela lite i alla fall på försäsongen, jag tänker mig, om han är frisk. Det kommer vara väldigt udda trupper vi kommer få se, för att ingenting är klart i vissa av lagen i alla fall.
Nej, vi får se. Jag såg bara, som jag följde Liverpools försäsong, vi möter ju Manchester United i Bangkok den 12 juli.
Nej.
Jo då, Liverpool, Manchester United i Bangkok den 12 juli. Då sitter man ju klistrad vid dataskärmen med någon slags...
Är det Ten Hags första match?
Ja, det tror jag. Det måste det vara. Oh. Nej, jag vet inte om Manchester... Nej, jag tror inte Manchester...
Och var Liverpool var klara med sin trupp, va?
Så är det ju.
Mot det här United.
Eventuellt då, vi har ju ett rykte som vi inte har pratat om, men vi kommer till det lite grann.
Men jag ville bara, alltså Dembélé-situationen, jag tjatar om den ofta, men jag tycker den är så fascinerande. För nu ska Barcelona ha satt en deadline för honom igen. För nu är det ju faktiskt på allvar på tapeten att Dembélé blir kvar. Ändå. Efter alla de här turerna, han ändå blir kvar och förlänger. Men det är fortfarande, allting är fortfarande oklart. Barcas senaste deadline som de ska ha satt är nu. Hans kontrakt går alltså ut 30 juni. Det går ut i veckan, hans kontrakt. I veckan så blir han helt kontraktslös och bara liksom rakt ut på savannen. Han har liksom ingen klubb. Och Barcas deadline ska vara 24 timmar innan kontraktet går ut. Alltså de sätter sig själva i en sits när de sätter en deadline 24 timmar innan kontraktet går ut. Så att det är någon så här extra deadline day i slutet av juni här nu. Så det ska bli spännande att följa och se om de hittar någon konsensus. Jag vill inte utesluta Newcastle alltså. Jag vill få att de dyker upp i sista sekund här nu, när han sitter där ensam, rädd och besviken, och liksom inte har hittat en ny klubb, att Newcastle kommer en massa pengar och han går dit.
Ja, alltså det kan mycket väl hända. Ja. Alltså jag tycker det är så mycket som är så oklart här fortfarande i det här fönstret. Man hade trott att, ja men som sagt, med en vecka kvar till att trupperna samlas, att lite mer skulle vara faktiskt.
Hela det här fönstret, Ousmane Dembélé är ju det här fönstret. Det är liksom han
ja, verkligen. Todd Bowley är det här fönstret.
Todd Bowley, ja men han har inte gjort något än.
Nej, jag menar det, det är det.
Jag tycker lite ordning, vadå ordning? Ja, men han fixar, Lukaku blev klar. Det ja, har han gjort. Alltså, men, alltså,
det är bra prio.
Han har inte gjort något dumt än, menar jag. Ja, snarare att han har ju liksom ändå varit och tittat på lite möjligheter och pratat med folk och har företag för sig, tycker jag.
Mm. Får de ihop en full backlinje till första träningsmatchen?
Sterling, som sagt, är ju inte back, men han ska ändå ha kommit närmare. De förbereder ett nytt bud på honom. Men tycker Chelsea har börjat komma igång.
Absolut. Vi har fått en massa frågor idag. Vi ska försöka beta av så många vi hinner utav dem. Emil undrar, snacka, eller det är inte en fråga, det är en uppmaning. Snacka lite Leeds, vad de behöver. Och där är det ju ett bud lagt på Portos Otavio.
Jag gillar att du tittar på mig, för jag har full koll på att de har budat på Portos Otavio.
Jo, och det, han är ju en, och det vet jag ju såklart då, eftersom han då ska ha erbjudits till Liverpool i samma veva. Han är ju en playmaker, mer än nummer 10 typ, spelar ofta till höger. Alltså, kan väl jämföras lite grann med en, med så här Coutinho, alltså
ytter
playmaker, fast då till höger istället. Han spelar främst till höger, drar sig mycket inåt banan, har höga assistpoäng, väldigt mycket så här stark bollvinnare,
ersättare till Rafinha är det tänkt som då.
Ja, och det är ju känslan då att det är Rafinha som ska ersättas. Sen så får vi se vad som händer med Rafinha här nu. Med tanke på att Gabriel Jesus köptes in till Arsenal, man tänkte ju Rafinha som en forward till Arsenal, kanske kan det bli Rafinha ändå. Vi får väl se, men budet ska ha varit alldeles för lågt i alla fall från Leeds på Otavio för att Porto. Känslan här är, för då dök det då upp i alla Liverpool-kanaler att Liverpool ska vara intresserade och redo att lägga ett bud.
Men så fort du är en ytter som är mellan 24 och 25 och gjort lite poäng i portugisiska, nederländska eller franska ligan, så kommer du koppla samman med Liverpool, så är det ju.
Ja. Och med tanke på att alltså, i Liverpools stab nu, nya sportchefen Julian Ward har ju då alltså varit... analytiker åt portugisiska landslaget bland annat. Han har bott i Portugal. Han var chefscout för Manchester City i Portugal under en period. Han har otroligt starka kopplingar till Portugal, precis som Liverpools assisterande då, Pep Linders, som också har jobbat många, många år i Porto. Så att stora delar av Liverpools stab har ju liksom starka kopplingar till Portugal, och det ser vi ju resultatet av här. Så jag är helt säker på att de har scoutat Otavio. De har säkert varit där och förhandlat och hört sig för att det är en spelare de är intresserade av. Och nu vill Leeds eller, så här, ja,
nu kommer vi tillbaka till Leeds. Okej, bra.
Nej, men jag menar det. Leeds vill ha Otavio. Porto försöker utnyttja att Liverpools intresse för att få upp prislappen,
ja,
från Leeds,
såklart,
på Otavio här och nu. Och de pekar ganska mycket tillbaka på det som hände i vintras då, när Spurs var intresserade av Luis Diaz och sa att nej, men här finns en spelare som är redan i kontakt, eller en klubb som redan är i kontakt med, som vi har liksom en långsiktig plan med. Om ni kommer här, då måste vi nog kolla med den andra klubben och se ifall de är beredda att svara mot den här värderingen. Så det är det jag tror kommer hända. Känslan är att Leeds, om Otavio är sugen på Leeds, kommer gå dit, att de kommer höja sin värdering, och att Rafinha då lämnar, och att det förmodligen blir Arsenal.
Alltså nu ska han förhandla med Porto och Benfica och de andra klubbarna. Känns verkligen som att det här, det finns vissa...
Du kommer få betala.
Ja, men det finns vissa regler du måste förhålla dig till för att inte bli helt lurad som en, liksom en bortsprungen turist på en turistort. Att du får räkna med att alla priser du får höra hela tiden, om du kostar det här, det kostar det här, de förväntas du pruta ner. Det är liksom tydligt med prissättningen som portugisiska klubbar sätter. Och de är ju duktiga på det där. De är väldigt duktiga på att sälja, duktiga på att hypa upp sin talang och få den såld. I Leeds fall så är det dock inte Otavio som är den namn som jag är mest intresserad av, som du har pratats kring, utan det är ju De Ketelaere, som på något sätt hamnat på Leeds radarn. En spelare som varit kopplad till Milan och även större klubbar, som ska vara väldigt, väldigt spännande. Som Leeds ska vara, ligga ganska bra till i sammanhanget för att försöka få tag i. Men tidigare, de har ju börjat ganska bra där fönstret med väldigt amerikaner. De har Brendan Aronson bland annat, och som ska vara väldigt spännande, från Salzburg. Mark Rocca, den fina Mark Rocca från Bayern München, som ska revanschsugen. Fick aldrig plats i Bayern, var för mycket konkurrens där, men de som såg honom i Espanyol vet att det är en otroligt fin spansk sittande, alltså defensiv
spelupplägare. Ersätt i Philips.
Ja, lite annan typ är det ju, men nu får du ju en sittande, det är ju en, alltså det är ju en Rodri-typ. Ja. Mark Rocca, det är en väldigt fin spelare. Jag tycker det är en kalasvärvning lite, måste jag säga.
Det måste ju vara, alltså för Calvin Phillips av allt att döma då.
Fast det sades ju då när man värvar Mark Rocca, det inte nödvändigtvis är en rak ersättare till Calvin Phillips, att de fortfarande ändå vill ha någon mer mittfältare. Jag tycker ändå Leeds har börjat fönstret på så vis väldigt spännande. Om de skulle få in typ De Ketelaere eller något, så är det ju otroligt spännande. Och Otavio känns som en rak ersättare till Rafinha, får man se hur mycket han lyfter. Det ska ju vara en bra spelare också, så att...
Ja, verkligen, han har otrolig statistik i alla fall från portugisiska ligan. Han har gjort massor med poäng och ligan.
En forward man velat få in också.
Ja, det är väl det. Alltså, Patrick Bamford är all ära, men det känns som att de skulle behöva någonting lite mer spetsigt där fram. Sen så
Frågan är vad.
Joakim undrar varför inte fler är intresserade av De Jong om han nu inte vill till United. Ja, det är. Det finns ju ett Manchester City bland annat som vi har flaggat lite för.
Fast City ska ju faktiskt inte vara intresserade, sägs det. Barcelona ska ju erbjuda honom till City.
Okay.
Men det är liksom mer att man kände att det var logiskt för City att vara intresserade. Men tji fick man. Alltså det är jättekonstigt, tycker jag. Jag håller med dig. Jag tycker det är jättekonstigt att det inte är fler klubbar som ser möjligheten här. Och liksom knäppa United på näsan. Så alltså, man har då, jag vet inte om man tycker att De Jongs insatser i Barca-tröjan har sänkt hans värde så pass mycket. Jag tycker inte att det har gjort det. Jag tycker att han har också till stor del varit lidande av ett icke-fungerande kollektiv. Sen är det många gånger han inte heller har levererat, ska säga. Så han har ju haft en väldigt tuff säsong bakom sig.
Sen är det ju Ten Hag-faktorn i Manchester United. Alltså, han vill ju inte lämna Barcelona överhuvudtaget.
Nej.
Men Ten Hag har ju brutit ner honom mentalt med sin telefonterror, att han nu kanske kan tänka sig att
brutit ner honom. Stackars Frenkie. Barca-ledningen vill se honom som en kassako, eller nu verkar det som att de vill sälja någon sportsliga skäl dessutom, för att ha Bernardo Silva, för att Xavi vill ha honom istället. Och så Ten Hag som ringer honom hela tiden, och City vill inte ha honom. Alltså Guardiola är väl säkert liksom husgud, och så Frenkie de Jong kan man ju tänka sig, med tanke på hur Frenkie de Jong ser på fotboll. Guardiola vill inte ha honom, men så var det Calvin Phillips istället. Det är tufft att vara Frenkie de Jong just nu, tror jag.
Det är det ju.
PSG, jag förstår inte vad PSG inte, varför de inte är där. PSG och Barcelona kommer väl inte så här superbra överens alltid, men PSG kommer inte jättebra överens med någon klubb, så att framförallt inte de spanska klubbarna som gemensamt stämt klubben i grupp gått in och stämt PSG för Mbappé-kontraktet. Ja. Nej, jag tycker också det är Bayern München, men de, ja, det är inte den positionen, de värvar Gravenberg som kostar betydligt mindre.
Det verkar ju finnas ganska gott om mittfältare, alltså, jag tänker fortfarande på så här, en Wijnaldum i PSG, går att låna in, går att få för en hyfsad peng, tror jag. Jag menar, han sitter på hur mycket rutin och
till var, tänkte du då?
Ja, men alltså, det finns så många klubbar som skulle ha nytta av, men man ser bara inte det hända. Nu kanske han inte går till Manchester United med tanke på bakgrunden i Liverpool, men det finns ju så många fler, alltså, ja.
Går han till City då? Nej.
Nej, men han kanske skulle kunna gå till pff, vad vet jag? Jag vet inte. Det känns som det finns spelare som med liksom riktig klass som bara sitter och
Juri Tillemans
och väntar på att någon ska komma och hämta dem. Ja, men alltså jag hade definitivt kunnat se Wijnaldum till Arsenal om inte det, man får igenom Tillemans.
Nej, men det var pratades jag om innan PSG som kändes jättespännande, tyckte jag. Eller det pratades om i vintras Arsenal. Det kändes jättebra. Jag tycker fortfarande att det bara lös Tillemans. Han sitter och väntar på er. Han funderar till och med på att förlänga med Leicester just nu. Det säger väl en del om hur ja. Månaden skulle ändå kunna vara på att gå till Arsenal ifall de kommer med ett bud och gör det seriöst.
AFC Bobby undrar, vem plockar Isak från hans chansfattiga fängelse i Spanien?
Fängelse, ja. Vad jag tar i, jag kallar San Sebastian och La Real ett fängelse. Nu går vi
och gör honom till den forward vi vet att han kan vara.
Jag tror han blir kvar nu. Alltså det är så pass tyst. Det är så pass tyst just nu.
Just det är det verkligen.
Han har ju fått en ny kollega också. Sörlott är inte kvar nu. Men de har ju värvat en unge franske forwarden Mohamed Ali Chou. Eller Mohamed Ali Chou heter han, tror jag till och med, om man ska ta exakt vad han heter. Vi får se hur han är. Men han ska väl vara andra fjol till Isak, tänker jag. Jag tror inte det är någon som värvad för att konkurrera ut Isak. Kanske en ersättare på sikt dock.
Mattias undrar, vad händer med Aubameyang om Barca får in Lewandowski?
Han används i en mer roterad roll. De inser att vänta lite, vi förhandlar ju med honom på ett sätt att hans lön blir jobbig att ha nu. Hur ska vi göra med det här? Då sitter Barcelona i klistret när de har värvat en 33-årig världsstjärna, måste vara att han gör en massa mål, och sen ändå sitter då blir Aubameyang plötsligt ett ok snarare än en tillgång, om vi säger så. Och det är därför jag inte förstår varför man jagar Lewandowski. Ja, jag tycker faktiskt att han kommer ösa in mål. Han är viktig för dem. De kommer ta sin CL-plats utan Lewandowski. Jag ser det inte som att de kommer plötsligt vinna Champions League bara för att de har värvat Lewandowski. Varför lägga så mycket pengar på en spelare i den åldern när du försöker bygga någonting nytt? Jag förstår det inte.
Nej, det är konstigt.
Jag förstår Bernardo Silva. Jag förstår varför man jagar Bernardo Silva. Jag förstår varför man jagar Jules Koundé. Jag förstår varför man jagar Rafinha som en ersättare till Dembélé, om det nu skulle vara så. Men Lewandowski, ja, absolut en världsstjärna, men det är inte ett läge du behöver ha in en världsstjärna. Han kommer ösa in mål och hjälpa dem att han kommer garantera en CL-plats, och han är garanterat minst 20-25 mål, absolut. Men det är också en brintid på honom som ligger på 3 år, och det är lön på det, och det är allt möjligt, och det är en saftig transfersumma för en så gammal spelare. Alltså Bayern München, om de får en halv miljard för honom med 1 år kvar på kontraktet när han är 33, jag tycker det är briljant business för dem.
Ja, det får man verkligen säga.
Av detta Barcelona.
Ja.
Jag vet att många inte håller med mig. Många hoppas på Robert Lewandowski i Barcelona och tycker det är bra. Han är en fantastisk fotbollsspelare.
Det har varit kul att se. Alltså, som neutralare tyckte att det var väldigt roligt att se.
Absolut, men det är inte den vägen Barcelona borde ta. Det är bara det jag känner liksom, att jag förstår inte den vägen.
Ja, men Lewandowski och Aubameyang kan sitta och titta tillbaka då, när de vann skytteliga titlar i Dortmund en gång i tiden.
Det fanns en sån period, ja.
Ja, det fanns det. Mm. Jonathan Alfons undrar, av Spurs och United, vilken klubb tror ni toppspelare helst går till idag? United är ju United, men Spurs projekt plus Conte plus Champions League kanske lockar mer, vad tänker ni?
Beror på spelare till spelare, tror jag. Verkligen beror från spelare till spelare. Just nu idag är det här fönstret Spurs utan tvekan, för att de har en Champions League-plats. De kan vifta den biljetten och visa, här får du spela CL, mm, här får du spela under Conte, det är kul. Vi har en fräsch ny superarena du kan komma till. Snygga matchtröjor, allting, du får bo i London. Jättemånga fördelar på så vis. Har mer pengar att erbjuda, verkar det som också, här och nu. United kan inte erbjuda samma sak. United kan bara erbjuda att du får spela för Manchester United. Du kommer att vara en del av Manchester Uniteds historia, en av världens största klubbar, klassisk klubb, stor. Du får spela under Ten Hag, vara en del av det nya United. Det tror inte jag lockar lika mycket som spela CL under Conte. Så jag tror Tottenham har mer attraktionskraft här och nu.
Härligt hörni, det är måndag och Silly tuffar vidare. Som sagt, om en vecka så börjar klubbarna samlas igen. Då kommer alla de här första träningsbilderna, och så ska vi se vem som har lagt på sig lite för mycket och vem som har skött sin sommarträning.
Jag är jättespänd på att se hur Eden Hazard ser ut när han kommer tillbaka. För det skulle vara hans år som börjar nu.
Det är hans år som börjar nu. Vi får se om han har inlett i året på, med att sköta sin sommarträning eller inte. Det har han inte alltid gjort.
Det ska gudarna veta.
Och sådär. Och CD-podden är tillbaka på torsdag igen. Då kör vi på TikTok och YouTube igen. Hör gärna av er om ni vill vara med och surra lite då när vi kör livesändning, det är alltid kul. Men härifrån idag så säger vi skön sommar ut i värmen, och sen så hörs vi på torsdag igen.